Adam Esteano, hon är ju en levande klassiker så att säga. Så hon, jag hörde om min väninna alldeles nyss som jobbar som gymnasielärare i rumänska på ett gymnasium här i Bukarest. Och hon berättade för mig att fragment av hennes texter och ur hennes böcker finns ju med i de här obligatoriska läseböckerna för elever på den nivån. Hon är väldigt ansedd. Och jag tror att det är viktigt att betona också att den här boken, Dimineața Pierdută, som den heter på rumänska, det gjordes en tv-serie, eller först sattes det upp som ett drama på en teater här i Bukarest. Och den teaterpjäsen blev väldigt, väldigt känd och spridd. Och den visades sen i flera omgångar på tv. Så alla rumäner jag har pratat med har sett åtminstone den här Förlorad morgon på tv eller på teater. Men de kanske inte har läst boken, så alla känner till den.
Den handlar ju, eller den utgår ju från en central huvudperson som heter Vika.
Ja.
Vem är Vika?
Ja, det var väldigt lustigt när vi började översätta den här boken. Så hon har ju väldigt många standardiserade uttryck och väldigt målande språk och många idiom. Och först när jag läste så tänkte jag, herregud, det här har jag aldrig hört och det här har jag aldrig sett. Och det var svårt att översätta till svenska. Vi har ju motsvarande idiom ibland, men ibland går det absolut inte. Så vi försökte göra det så färgrikt som möjligt med att vända på det och kanske slänga in ett idiom någon annanstans i texten så att det skulle bli hennes sätt att prata. Men det lustiga var att alla hennes uttryck och alla hennes förkortningar och alla hennes slarvigheter vad gäller språket, det hörde jag sen nonstop. Överallt i stan hörde jag på bussen, på spårvagnen, på tunnelbanan. Överallt hörde jag den här Vika, Vikas röst. Så hon är en person som fortfarande finns, skulle jag vilja påstå.
Ja, det måste ju vara en utmaning att översätta det här. Hur har ni gjort rent konkret?
Rent konkret så har vi haft olika moment kan man säga. För att vi börjar ju som två översättare, jag och Arina Stonescu som är med där som första namn. Hon är rumänska som flyttade till Sverige när hon var 16 år. Så hon kan båda kulturerna så att säga. Jag har gjort tvärtom då, fast jag flyttade ju inte till Rumänien när jag var 16. Jag var lite äldre. Men vi började jobba och då översatte jag första varianten och sen frågade jag Arina om problem. Och det var ju ganska många problem just vad gäller de här fasta uttrycken och hennes slarvigheter. För ibland så gör ju precis som vi har försökt att gjort också, att hon skriver den här talade varianten. Och då faller det bort liksom, vem är det nu som pratar, ur vems perspektiv är det här? För hon växlar ju hela tiden perspektiv också i romanen, så det var svårt med de här perspektiven. Mycket svårt i början. Men sen när man kommer in i det så var det faktiskt inte så svårt längre, för då förstod man. Ja, man förstod helt enkelt, man kom in i det. Och jag antar att det känns så när man läser den på svenska, eller vad kände du?
Ja, absolut. Och man märker ju så tydligt hur de här karaktärerna blir definierade just via sitt språk, hur de pratar.
Precis. Och jag noterade också en viktig sak tycker jag när jag översatte, var att det som gör den spännande boken tycker jag är att de beskrivs inte utifrån den allvetande författaren, utan det är de här andra personerna som beskriver dem. Och då förstår man, aha, så det här är ju hennes variant av den här personen.
Ja, och här speglas ju de här olika tidsperspektiven väldigt bra i varandra. Nutid i romanen är ju, ska vi säga, början av 1980-tal. Och sen en stor del av romanen utspelar sig under första världskriget, alltså 1914-1916. Och här ser man ju också skillnader i den språkliga behandlingen. Att när man sen går in i 1914-1916 så befinner vi oss i en högreståndssocietetsmiljö där franskan är väldigt påtaglig. Hur kommer det sig?
De har reformerat språket så att det skulle bli mycket franska uttryck. Och jag har läst någonstans, och det vet jag att jag har läst, att det är 80% av orden i den rumänska vokabulären är baserade på den franska. Och franska har haft ett stort inflytande över rumänen. Men jag tror att det var så i Sverige också under vissa tider. Och det har varit så i Ryssland i vissa tider. Det ser man ju i Dostojevskis böcker. Så det här är ju inget ovanligt att franskan och franska språket har haft ett stort inflytande över ett annat språk eller ett annat land, en annan kultur.
När romanen kom ut i mitten av 1980-talet så levde vi ju, eller Rumänien levde under Ceausescu. Och här finns ju också kritik riktad mot samhället, både när vi skriver nutid, alltså 1980-tal, och när vi skriver första världskriget. Var det någonting som man reagerade på då, och hur reagerar man på det här när boken utkom?
Jag måste berätta att jag var och besökte författaren förra veckan och då frågade jag henne lite grann. Kan ni beskriva för mig, hon och hennes gäster, kan ni beskriva för mig hur det var då 1984 när boken kom ut? Och då började alla prata om hur fattigt och eländigt det var, att man inte fann några varor. Det var det som var deras minnen av i början av 1980-talet. Men så frågade jag lite mer konkret om det, vilka stycken som måste censureras och så. Jo, då sa hon några stycken om framförallt om Ryssland. Men jag har läst lite grann i hennes memoarbok där hon har ett kapitel som heter Författarens mod versus förläggarens mod. Och det är intressant att hon tar upp det, för det var inte bara författarna som hade mod att skriva, som skrev utifrån sig liksom vad de ville skriva. Och sen blev det censurerat och sen var det förläggaren och redaktören som var inblandade i det här censureringsarbetet. Och de riskerade faktiskt att förlora jobbet om de tryckte en bok där kritik riktades mot systemet. Och det gavs ut böcker även med kritik riktad.
Ja, för jag tänkte det för att hon nämner ju specifikt också Securitate i den här romanen och talar om all korruption och allt mygel som förekommer i statsapparaten. Hon talar om en offrad generation flera gånger och om de här världskrigen och konfiskerad förmögenhet, arresteringarna och de här överfulla fängelserna, terrorn och fattigdomen. Så det, hon uttrycker det ju väldigt klart och tydligt i den här romanen.
Jo, och jag vet ju inte exakt vilka ställen som hon har satt tillbaka så att säga efter regimens fall. Men hon blev censurerad och vissa ställen var inte med. Men jag har förstått också utifrån den här teateruppsättningen av boken att de ändå kunde få in på ett humoristiskt sätt kritik mot regimen utan att det märktes konkret, utan att man kunde liksom sätta dit dem för kritik.
Det som jag tycker är oerhört fascinerande är hur hon också spelar de här karaktärerna i detaljer, allt från deras klädsel, vad de har på sig, vad jag menar vika, hur hon klär på sig för att gå ut. Och sen också de här människorna i de här salongerna, hur de går klädda, hur de går, rör sig, beter sig i förhållande till varandra. Och med väldigt små nyanser så tecknar hon dem väldigt skickligt.
Absolut, och de är väldigt precisa också. De är väldigt precisa och de är väldigt, väldigt rumänska skulle jag vilja påstå. Det här med den här tiden vid första världskriget, den kan jag ju inte riktigt uttala mig om. Men den här andra tiden, det här med att hon smörjer in sina ben med fotogen och använder de här tabletterna till att lugna sig. Det tycker jag faktiskt är någonting som finns fortfarande i Rumänien. Alla de detaljerna. Så klädseln och också det här med spårvagnen. Jag vet inte om du kommer ihåg det, men det här, hon åker spårvagn och så säger han på rumänska ett uttryck som jag då, när jag började översätta, hade jag inte hört det, men sen hörde jag det hela tiden. Och det är ganska grovt, det, om man översätter det ordagrant, så betyder det ungefär döden väntar på dig där hemma, vad gör du här i spårvagnen, gamla tant?
Ja, och så visade det sig att han är rom.
Ja, precis. Och det är också vanligt.
Ja, så att här finns också en motsättning mellan kanske olika folkslag också.
Absolut. Och det kan man väl säga finns fortfarande. Det var oerhört svårt ska jag säga i början innan vi fick grepp om Vika. För vi ville ju få henne att vara lite, just de här språkliga finesserna som Adam Estriano använder i att beskriva Vika, de ville vi föra över på svenska, men det är så oerhört olika samhällen och så oerhört olika strukturer i språken. Så då fick vi ta till andra medel för att få fram det här. Och jag tycker i början satsade vi enormt mycket tid på att få fram den här Vika speciella röst och speciella sätt att prata och bete sig på genom språket. Och jag tycker vi lyckades med det till slut, för till slut var det precis som att Vika bodde i mitt huvud. Jag kunde inte få ut henne därifrån. Hon kom fram så där helt naturligt. Och det var ju en väldigt fin balans mellan att göra det talspråkligt och inte dialektalt. Det är ju lätt att man går in i det dialektala när man gör en slarvig variant. Eller för den delen att skriva felaktigheter, för det går inte riktigt på svenska. Som, hon har väldigt många sådana ställen i beskrivningen av Vika där hon slopar de här verbändelserna. Eller skriver fel verbändelser eller felaktig kongruens och felaktig deklination. Och det blir ju inte riktigt samma sak på svenska, för då låter det ju mer snarare som någon som har kommit som utlänning till Sverige och lärt sig svenska. Och det ville vi ju inte ha. Och det var väldigt, väldigt intressant just att jag hörde henne. Hela tiden hörde jag den här vika på stan sen. Och jag måste berätta en lustig detalj. Den här Ivona, hon är ju väldigt bra. Hon är väldigt roligt beskriven av vika. Just för att hon växlar. Ibland känner hon ömhet för henne. Och då blir hon för plötsligt generös och bildad. Och i andra sammanhang så är hon bara en snårjobb med stora utstående tänder och allt det där. Och när jag bor i det här området där Ivona bor, eller bodde, i den här lite högreståndsklass kvarteret. Och när jag går här och vandrar på gatorna så har jag mött Ivona.
Mm-hmm, okay.
I levande livet så att säga. Hon kommer där och hon ser ganska bitter ut och smal och tanig och hästtänder och allt det där som Dika beskriver henne. Så jag kan inte låta bli att fnissa för mig själv när jag ser henne. Så de lever fortfarande kvar, de här figurerna, och jag tror att de flesta rumäner som jag har pratat med som har läst boken, de säger samma sak, att det här är fortfarande, de finns, de här människorna. Hon har lyckats med att beskriva dem så levande som man ser dem överallt och hör dem.
Ja, så du var där omkring i en fiktion, med andra ord.
Precis. Eller fiktionen, jag vet inte, eller tvärtom.